gonna feel that vibe. I promise y'all. It's gonna feel it.
We're good. Thanks for having
me.
We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar, mina herrar och damer, då säger vi ännu en vecka varmt välkomna till denna succépodd som heter, vadå, Gnistan Olsson?
Gnistan och Sheriffen heter den. Skönt att vara tillbaka.
Mm, det var länge sedan. Jag ska vara ärlig att det är mitt fel för att jag har varit väldigt busy, jobbar i stort sett dygnet runt, eller har jobbat dygnet runt, idag lite lugnare, så då passar vi på att spela in en podd. Men jag ska för transparensen också, att om jag gaggar om någonting och du på andra sidan luren tänker att vad fan snackar han om, då är det för att det finns vissa grejer jag har missat, för jag har sett väldigt begränsat ifrån NFL senaste två veckorna.
Ja, men det blir ju lätt så, och jag menar, flisen måste in lite som du sa till mig innan vi drog igång inspelningen, och så är det ju liksom, livet kommer emellan ibland, och jag kan backa upp och åtminstone prata lite om matcherna som var i helgen. Jag har ju kikat på i stort sett allting skulle jag säga, och har koll på det mesta, och jag har ju också nyheter, ett svep lite som man skulle kunna dra igenom bara för att snabbt för dig, Sheriffen, och snabbt för dig också som helt och hållet har missat, få lite klarhet i vissa saker och kanske varför oddsättningen ser ut som den gör kommande helg också.
Ja, för det är vissa grejer man reagerar på väldigt starkt, att till exempel Indianapolis Colts står i nästan 8 gånger pengarna borta mot Seahawks.
Ska vi börja där då, Sheriffen, kanske?
Ja, jättegärna.
Ja, det är ju nämligen så, tyvärr, för detta Indianapolis Colts som var på väg mot en, ja, men legendarisk säsong får man väl ändå kalla det. Dels med Jonathan Taylor som gjorde allting rätt i springspelet, och sen med Daniel Jones som kom in redan från första matchen, hade 2 stycken springande touchdowns i den matchen och passade fram också till 2 stycken för mig och såg helt lysande ut. Han har ju kommit tillbaka i några matcher och visat att han fortfarande har Daniel Jones från Giants-tiden inom sig, men överlag så har han ju levererat väldigt bra fotboll den här säsongen. Han slet ju tyvärr hälsenan i matchen nu i helgen som var, och jättetråkigt för detta Indianapolis Colts, och deras då andra quarterback, deras backup, skadade sig även i den här matchen. Så nu, Sheriffen, är det så att 44-åriga och morfan Philip Rivers är tillbaka för första gången sedan covid. Han har ju gått upp kanske 30 pannor sen han liksom la fotbollsskorna på hyllan också. Så det är liksom en halvfet Philip Rivers som är tillbaka, 44 år gammal och morfar, som nu ska försöka axla detta Indianapolis Colts åtminstone för den här veckan. Sen får vi se om det är så att han kommer komma till spel, om han kommer starta, men det finns anledningar till varför Colts står i nästan 8 gånger fläsket just nu.
Ja, jag bara leker med tanken så här. Med tanke på att Philip Rivers var inte den rörligaste QB:n när han då vägde 30 kilo mindre. Nej. Så det ska ju bli väldigt intressant att se honom, bara hur han rör sig på planen. För att det här kan ju bli som när man tittar ibland, du vet, på... Om man har sett så här veteranhockey eller något, det finns ju vissa vissa håller ju formen genom hela karriären, och de som är en gång atlet, alltid atlet. Sen finns det de som är lite mer som Thomas Brolin, och det är ganska gott med rödvin och serrano-skinka, och inte så kul att jogga. Och om då Philip Rivers är en sån, då blir det ju häftigt att se. Så här, har han fortfarande gamet i sig, att han fortfarande är liksom en player fast han inte har att han verkligen har noll atletism. Det ska bli häftigt att se. Jag kommer sitta bänkad och
ja, men samma här
på Rivers.
Jag tycker det är så jävla sjukt att de vänder sig just till Philip Rivers. Alltså jag menar, det måste ju finnas något annat alternativ än någon som inte har spelat på nästan 4 år. Herregud liksom. Och någon som då dessutom har gått upp 30 kilo ungefär. Han ser ut som det åtminstone, och är morfar nu för tiden. Han har ju, vad är det, liksom 9-10 barn i sig. Men att då också ha blivit morfar nu och inte spelat på så många år. Det måste ju finnas bättre alternativ, Sheriffen, eller? De kan ju inte ha vänt sig till Philip Rivers och bara säga, men du är vårt enda hopp, Obi-Wan, liksom. Nej, jag förstår faktiskt inte. Men det är jättekul För dig som inte har sett det, kolla på presskonferensen. Och sen jämför presskonferens Philip Rivers med Philip Rivers i hans sista säsong för Indianapolis Colts. Jätteskillnad alltså.
Det ser jag bara tänker spontant på liksom, om man bara tänker på quarterbacks. Det finns ju väldigt många som ändå har haft någonting, eller man har sett någonting. Alltså ta Kenny Pickett som exempel, Gardner Minshew som exempel, spelare som ändå så här dansade en sommar. Jag tror ju, skulle en sån komma in i ett ganska bra lag, det skulle nog funka bättre än att ta någon som liksom har suttit hemma och käkat grillkorv i 5 år.
Ja, så, jag menar det. Jag förstår faktiskt inte.
Jättemärkligt val, för att det är inte så att säsongen är körd för Colts.
Nej,
det
är klart, inte.
De kommer ju säkert inte vinna en Super Bowl med Gardner Minshew, men ännu mindre med Philip Rivers. Och det är ju grejen att så här, det kan ju ändå generera väldigt många miljoner om du får en slutspelsmatch hemma. De har ju fortfarande ett record som kan göra att de tar sig till slutspel om man vinner merparten av matcherna som är kvar, dessutom få en hemmaplansfördel. Det är inte kört. Så att man inte väljer att gå för det, för att om du tänker hur de får in liksom, ja, ish 60 000 där på Lucas Oil Stadium, de kan säkert ta 2000 svenska per biljett. Det är 120 miljoner bara i biljettintäkter på en slutspelsmatch. Sen har du allt runt omkring där. Du har säkert tv-pengar som tickar in för att du har en slutspelsmatch. Det är så här, det är ju en piss i sjön att ge, ja, men Pickett eller Minshew, eller det finns säkert någon annan som man har glömt också som bara liksom figurerar där i bakvattnet som trea i något lag, eller jag vet inte. Jag tycker det är jättemärkligt.
Jag håller med. Det finns många alternativ. Jag hade nästan till och med kikat på Ryan Tannehill, om jag ska vara helt ärlig. Liksom. Alltså, det känns åtminstone som att ungdomen hos några av liksom spelarna som inte spelar längre borde premieras för en 44-åring som är morfar, gått upp massa kilo och inte spelat fotboll på väldigt länge. Men han tycks ju ha klarat, alltså physical. Så han är en del av Indianapolis Colts återigen.
De kanske bara kollar så här, har du puls? Ja, det hade han. Den var hög, man hade puls. Ja, vi tar dig.
Du blir bra. Så här, vem har spelat för Colts på senaste som vi ändå hade lite framgång med? Philip Rivers. Alltså de måste ju. Jag tror ju att garanterat att de kollar med Andrew Luck innan de hörde av sig till Philip Rivers också. Vilken grej det ändå hade varit om Andrew Luck hade kommit tillbaka istället och tagit detta Indianapolis Colts in i slutspelet och vunnit Super Bowl med dem.
Det hade varit
mäktigt.
Det hade varit en riktig chock.
För det känns som offensiva linjen, om man kikar på en spelare som Andrew Luck som ändå la av lite på grund av skador och risken till att bli långtidsskadad, så känns det ju ändå som att han med den här offensiva linjen som de har just nu hade ju kunnat briljera. Och framförallt med en spelare som Jonathan Taylor. Aj fan, vilken miss de gjorde. Tänk om de inte gick till Andrew Luck utan direkt till Philip Rivers, och Andrew Luck hörde av sig efterhand.
Ni hade ju kunnat fråga mig.
Eller din gamla idol Blake Bortles. Nu har inte han något med Colts att göra, men han gillade ju du.
Ja, men han var fin. En säsong hade han. Lite andra nyheter då, sheriffen. Om vi skuttar ifrån NFL, för det här är det största i NFL-sammanhang åtminstone. Men det är ju, om vi kikar i NBA, så är det ju så att Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ryktas ju att bli tradad inom kort. Och den stora frågan som alla sitter och spekulerar just nu är till vem. Han är ju just nu skadad. Såg väldigt märkligt ut när han skadade sig i den matchen som var för någon vecka sedan. En non-contact injury, och det kom egentligen i samband med att den här trade-ryktet började sprida sig rejält. Så om det är att han liksom är skadad för att han inte längre vill spela i Milwaukee Bucks återstår att se. Men ryktena är gigantiska just nu, att han kan gå till San Antonio Spurs exempelvis och joina ingen mindre än Wemby, eller att några som redan just nu dominerar hela NBA med 24 vinster och endast en förlust, Oklahoma City Thunder, att de också kan vara på tapeten med tanke på truppen de har och deras framtida first round pick som de också har, så finns det en möjlighet eventuellt att det kan vara ett lag som han går till. Men såklart, alla lag i hela NBA hade ju önskat att ha en spelare som Giannis.
Ja, det är klart det är så. Det är ju en av dem som kan dominera matcher som ingen annan och liksom verkligen leda ett lag, vara den enda fixstjärnan, ändå gör det laget till ett slagkraftigt lag. Så att det är klart som fan man vill ha in honom. Men jag tror ju så här också att om han går till ett för bra lag, då tror jag också att då blir det ju så. Vi tar då de du var inne på här. Om han skulle gå till Oklahoma City Thunder, då är det ju så att de måste ge upp någon av deras. De kommer inte ge upp den allra bästa, men de kanske ger upp en Chet Holmgren som får gå motsatt väg plus massa val. Och då är det så här, är det värt att ge upp en spelare som, ja, det är klart han säkert inte når upp till Giannis nivå, men han är ju långt ifrån färdigutvecklad. Du får ju ut säkert slutprodukten du får ut av Chet Holmgren är ju säkert bättre med tanke på att han kan spela i 10 år till. Du får också vaska lite framtid för att få in en spelare som gör att du får en lite större chans att vinna i år, nästa år och om 3 år. Jag vet inte om jag skulle tycka det är värt det, för att du riskar ju nu, om man bara tittar på deras åldersstruktur och så, de har ju potentialen att vara ett topplag i 10 år, Thunder, om de bara är smarta med kontrakt och inte gör såna här typer av trader. Utan jag tror mycket mer på att han ska gå till något så här, alltså att han ska till den verkligt stora scenen, kanske gå till ett lag som inte haft någon fixstjärna på många år, ett Chicago Bulls eller några som visserligen har haft fixstjärnor men som behöver en sista pusselbit för att bli riktigt jävla bra, och det är New York Knicks.
Ja, men verkligen. Knicks är ju de som har varit det stora ryktet egentligen, och även Los Angeles Lakers exempelvis har ju också varit på tapeten. Men jag tror att från Giannis perspektiv, med tanke på att han har ju pratat redan tidigare om att han vill flytta tillbaka till Grekland, hela hans familj har han gjort så tror jag att han vill nästan vara på östkusten, så att det blir dels distansen hem till Grekland blir kortare för hans familj att flyga dit. Men också just så blir det lättare med tidsskillnaden att faktiskt kommunicera med sin familj. Ja. Så jag tror att det någonstans ändå kommer spela in i var han själv kommer vilja hamna. Sen om han hamnar där eller ej, det får man ju se. Men jag tror östkusten är definitivt det han kommer kika på. Just av enkelheten. Han är en familjeman liksom, Giannis. Så han kommer vilja hamna. Jag hade inte blivit förvånad om Miami Heat exempelvis. Ett lag som också känns som en spelare.
De skulle också behöva en fixstjärna. Alltså de kan ge upp Adebayo för att de också vill ha en stor snubbe in tillbaka då, och som inte snor speltid av varann. Sen lite framtid och någon skytt kanske. Ja, absolut. Miami skulle kunna ta en.
Eller ditt lag, Orlando Magic.
Nej, vi vill inte ha någon gamla greker. Det räcker med Desmond Bane.
Det är typ den enda traden som jag någonstans, sheriffen, hade känt mig okej med, bara för att då hamnar åtminstone hos dig. Det känns inte som att dels, ja men Orlando och Bucks är ju liksom inga rivaler så, även om de spelar i samma konferens, men jag hade någonstans ändå varit mer nöjd om han hade hamnat där än något annat lag, för att det känns som att det blir för mycket där liksom. Ja, men ni får våran stjärna. Jag vill ju absolut inte Lakers eller Knicks eller någonting, för då kommer jag dels stöta på en massa folk som jag känner som håller på de här lagen. Hur känns det nu då? Och man liksom bara vill slå dem på käften ungefär. Men för dig, sheriffen, och just hur det har varit med exempelvis Florida Panthers när de ändå blev till slut bra, så känner jag att jag hade unnat dig att få en spelare som Giannis.
Ja, kanske, men det är också så här, jag tycker ju heller inte om, jag vill inte hålla på, alltså Florida är ju bra, men det är fortfarande inte, det är fortfarande inte så här att när du snackar om världens bästa spelare, det är inte Florida-spelare du nämner, utan det är McDavid och McKinnon och sådär, och de är i andra lag. Så vill jag även ha det i basketen. Vi ska ha såna här som är ganska bra. Vi ska ha Franz Wagner, han kommer aldrig liksom bli utsedd till ligans bästa spelare. Vi ska ha en Desmond Bane, Banchero nämns ju ibland som med i toppen där när man snackar MVP och sånt där, men han är ju egen draftad, det tycker jag är en annan grej. Men det jag ville komma till bara, två snabba. Orlando skulle vara realistisk om det är så att han saknar att spela i blått och vitt, absolut, men det är ju också den här grejen att jag tror att när du har bott på ett ställe som i Milwaukee då, det är ju visserligen en stor stad såklart, men i Wisconsin är det inte så, det är inte så lattjo-lajban som det kanske är att bo i New York eller Chicago eller Miami eller Los Angeles. Och jag tror att när du har varit där under så lång tid, han har ju varit backstrogen under många, många år.
Ja, ja, verkligen.
Vill man inte testa hur det är att bo i en amerikansk storstad? För att man ska veta det att USA är ju världens bästa land så länge du har pengar. Och är det någonting eller de här basketspelarna har, så är det ju cash.
Mm.
Och då kan du ju leva som en jävla konung, det kan du göra överallt. Men du kan ju framförallt utnyttja det och leva och ha liksom minnen för resten av livet bara genom att göra en säsong i Knicks eller Lakers. Och jag tror ju att när du har varit så och spelat på en liten marknad under så lång tid, att det kanske lockar att få gå på de här Gucci och Prada-butikerna i Los Angeles och bli special treated och så, och kunna göra det när man vill, inte bara när man möter Knicks när man möter Lakers eller Clippers borta.
Nej, han kommer ju bli en posterboy om man skulle flytta till, alltså för hela NBA, om man flyttar till en stor marknad. För nu är det ju liksom så att de två av liksom ligans bästa spelare i SGA som spelar för Oklahoma City Thunder, och sen har det liksom Giannis som spelar för Milwaukee Bucks. Det är ju liksom små städer i jämförelse med New York, Los Angeles, till och med Miami. Så det, för NBA själva så hade de nog älskat att få en spelare som Giannis till exempel till New York. För då har du liksom i New York Giannis och sen har du Luka i då Los Angeles. För även alltså om du kikar på Denver Nuggets då, som har Jokin Jokic. Samma sak där. Det är en liten marknad om du jämför med liksom de andra stora städerna. Och det är ju det man vill ju få stjärnorna till, det stora. För det är där också du kan sprida sporten in till exempelvis Europa på ett annat sätt.
Jo, absolut.
Så det kommer vara jättespännande att följa. Jättetråkigt för min del. Jag sitter ju liksom hemma med fyra stycken Giannis Antetokounmpo jerseys. Och dessutom har honom tatuerad på benet. Så för mig kommer det vara en riktig förlust. Och någonstans måste jag väl i så fall dra i handbromsen med eventuella framtida tatueringar på spelare som är nutida och som fortfarande spelar i mitt lag. För då har det ju både hänt Aaron Rodgers, även fast jag är jättenöjd med Jordan Love just nu, men också då Giannis. Fan. Får lägga ner med dig. Sista nyheten då, Sheriffen, innan vi skjuter in på lite ordinarie programpunkter där. OS-arenan, har du koll på läget där?
Ja, de har gjort den för kort. Isytan är en meter för kort mot vad NHL önskar.
Typiskt,
så de har gjort
det, alltså.
Ja, och det sjuka är ju att arenan som de ska spela OS-hockeyn i är ju långt ifrån färdigbyggd.
Mm.
OS börjar ju i februari, och de tror nu, om de håller schemat som byggplanen nu då, att så här, okej, toaletterna ska vara klara på fredag, taket på nästa tisdag. Om de håller den planen, då kommer arenan vara färdigbyggd 3 dagar innan första puckdrop är i OS.
Tror du med det sagt, Sheriffen, att vi kommer att få se NHL-spelare i OS, eller kommer de behöva dra sig ur?
Alltså, nej,
om du
det kommer
på
absolut,
att det är italienare kommer som bygger den här arenan, de kan ju inte hålla tidsscheman.
Nej, jag tror ju arenan kan vara i riskzonen att den inte blir klar. Men det som kommer hända, det är att man kommer ju flytta till det här. För att allt är ju på paus. Alltså med tanke på att länder som Sverige och Tyskland och sånt där ska vara med. Så kan man ju göra så att okej, det går inte att spela OS-hockeyn i den här planerade arenan. Men det finns en jättestor ishall där Eisbären Berlin i normala fall spelar. Vi lägger hockeydelen där istället. För NHL har ju satt sitt schema utifrån att det ska bli OS. Och spelarna vill ju inte gå runt och ha en månad semester mitt i säsongen.
Nej,
de vill tävla mot övriga bästa spelare i världen. Och tävla om en OS-medalj som är... Alltså ett VM är ju en piss i sjön jämfört med ett OS. Det var fjärde år, och NHL-spelarna har ju inte fått chansen i OS här på flera år på grund av att NHL inte har släppt iväg dem. Nu har ju spelarna bett på sina bara knän att snälla NHL, vi vill spela OS. NHL gör det här den här luckan och schemaförändringen, att det är mer komprimerat nu och mer komprimerat senare på säsongen för att de ska åka på OS. Så det är klart att det kommer bli av, men det kommer nog skissas på någon backupplan om de märker att nej, det kommer nog inte finnas en arena. Men de kommer nog ringa lite samtal där och försäkra sig om att det kommer bli en turnering i alla fall, men den kanske spelas på annan ort.
Det är det som jag tycker är så konstigt, för nyheterna som jag åtminstone läst är att det finns ingen backup, utan det är liksom arenan eller inget. Och jag har inte fattat det, med tanke på att du har ju dels Tyskland som du var inne på, men Österrike har ju också ganska nära Italien. Mycket olika ställen som du liksom kan placera ett NHL, alltså en NHL-rink för att säkerställa att OS kommer bli av utan problem egentligen. Men just att samtalet har varit, nej, det finns ingen backup, utan antingen så är det arenan eller så drar de sig ur. Och då blir det ju precis som du säger, antingen så måste NHL planera om hela sin säsong från ingenstans, eller så kommer spelarna gå runt och ha en månad semester. Jätteintressant att följa i alla fall. Och precis som du är inne på, 3 dagar före första matchen så ska tydligen arenan vara klar. Jättespännande att följa.
Ja, det som är intressant med sånt här också, det är att när man själv, jag är ju iväg och gör lite sådana grejer varje år. Man åker till, nu var jag i Ängelholm senast och gjorde landslag och så här. Och det är ju också en väldig procedur med allting att så här, vi tar ljuset till exempel. Du måste liksom ställa en människa i målet så här och se, så inte han blir bländad av ljuset, alltså arenaljuset, behöver det riktas om. Du måste testköra alla LED-skärmar så att de funkar. Du måste testa ljudet så att det låter krispigt på samtliga 16 000 platser i den där arenan. Det är så mycket du måste göra och så mycket du måste provköra. Och det går inte att göra vissa grejer när arenan inte står klar. Nej, det är klart det går, så här, det går att provgrilla en korv för att se om spisen funkar eller så, men
inte
det finns
tak.
Ju väldigt många nej sant, men det skulle bli en jävla cirkus om det blir så här att Jordan Binnington vaktar mål i Kanadas första match, släpper 10 puckar och anledningen är att han blir bländad,
eller att någon jävel får en liksom så här ljuskälla rakt i huvudet eller någonting, för att italienarna inte har gjort allting klart liksom, och det har inte blivit några säkerhetskollar, för det är ju lite sånt jag tror NHL sitter och liksom känner sig nervös över också. Deras standard på hur en arena ska vara och standarden generellt på hur en OS-arena ska vara är ju enormt höga. Och sen att den ska vara klar 3 dagar före, gå igenom säkerhetsinspektioner och få godkänt. Nej, jag vet inte fan, sheriffen. Jag tror
också,
det blir svårt.
Också tekniken för alla sändande bolag. Alltså om fyran ska skicka ner Lasse Granqvist, det måste ju finnas en internetkabel så han kan klubba in så att han hörs i tvn. Och det ska finnas platser till dem och det ska finnas nog med ström för att försörja samtliga kameror som ska filma där. Och det är så jävla mycket grejer. Och det är alltid något som kommer få stryka på foten när det blir sån där tidspress, tror jag. Så jag tror, mitt utgångstips är att OS, de kommer säga att okej, vi får nog inte tänka att vi bara har en plan. Det blir fan plan B. Men vad plan B blir, det får vi återkomma med. Nu ska vi ringa lite samtal.
Fan vad kul det hade varit om det kommer till Sverige ändå.
Ja, det tror jag inte.
Nej, jag tror inte heller det. Du måste ju hålla sig nära med tanke på att all publik har ju liksom planerat för att det ska vara där i Milano-trakterna, så nej, de måste nog hålla det ganska tajt i närheten åtminstone. Lite ordinarie programpunkter då, sheriffen, om vi skuttar in på matcherna som kommer. Vi kan väl säga först innan det, så kan jag bara snabbt gå igenom slutspelsträdet, sheriffen, för dig, så du har koll lite på hur läget är. I AFC så har vi Denver Broncos som just nu ligger etta med tanke på att Patriots hade en bye week i veckan som var. Sen har du Jacksonville Jaguars som leder sin division med tanke på att Colts då förlorar sin match för att Daniel Jones skadade sig. Så Jaguars leder AFC South, och sen har du AFC North där Pittsburgh Steelers leder den för att de vann då mot Baltimore Ravens helgen som var.
Det var en riktig skräll.
Ja, men det får man ändå säga. Och sen Chargers ligger tvåa i sin division då efter Denver Broncos, och 5:e sidare just nu, och sen 6:e sidare är Buffalo Bills på 9-4. Som ligger tvåa i sin division då efter New England Patriots, som de dessutom möter i kommande helg. Och sen har du då Houston Texans som är de som är på håret med att vara med i slutspelet, och utanför så har du lag som Colts, Ravens, Chiefs, Dolphins och Bengals. Övriga som jag inte nämnt i AFC är redan eliminerade. Om du kikar på
Titans,
NFC då.
Och Raiders och Browns, va? Och Bengals.
Och Jets. Bengals Jets. Är inte eliminerade än faktiskt. Även fast de förlorar i helgen mot just Buffalo Bills. Så finns det fortfarande en chans för dem. Även fast de står på 4-9. Märkligt nog. Om vi kikar NFC då, så leds den just nu av Los Angeles Rams som står på 10-3. Och sen har du mitt Green Bay Packers som är tvåa i konferensen. Som står på 9-3 och leder då NFC North. Och sen har du Eagles, även fast de åkte på ytterligare en förlust här. Jag tror det är fjärde förlusten på raken, eller om det är tredje. Så leder de fortfarande sin division med tanke på en stark inledning på säsongen på 8-5. Och sen har du då Tampa Bay Buccaneers som står på samma record som Carolina Panthers. Samma record som Carolina Panthers. Men där då inbördes möten som räknas och divisionsmöten. Så just nu så är det Tampa Bay Buccaneers som leder den divisionen. Men de måste börja vinna matcher. De spelar bland annat en match i natt då. Så du som lyssnar vet redan om det är Buccaneers som kommer sitta på nålar under helgen. Eller om det fortfarande är så att de leder divisionen. Och sen har du Seattle Seahawks som ligger femma i divisionen. Eller i konferensen på 10-3. Tvåa då i NFC West efter Los Angeles Rams. Och de som är på sjätteplatsen i konferensen är då 49ers. Så tre stycken lag ifrån NFC West då. Och sen har du då på sjunde sidare Chicago Bears 9-4 står de på. Och de som är precis utanför, Panthers är ett av lagen, Lions ett annat. Cowboys är också med i racet för att komma med i slutspelet. Och sen de som jag tror tyvärr kommer bli eliminerade ganska snart, Minnesota Vikings.
Ja, den divisionen är lite för bra i år. Alltså både Packers, Bears och Lions är ju hästlängder bättre än Vikings. Så trots att de har sprattlat till någon gång, men sett generellt över hela säsongen så har ju de varit den största besvikelsen. Och Justin Jefferson, det måste vara så tråkigt att vara en av ligans bästa wide receivers och inte få en passning.
Ja, men verkligen. Alltså jag menar, han har ändå gått igenom spelare som Kirk Cousins och liksom varit en gigant i passningsspelet. Och då Sam Darnold förra året. Men så fort J.J. McCarthy kom in så blev det liksom, den som blev mest lidande är liksom inte fansen för Minnesota Vikings, utan det är Justin Jefferson och hans karriär. För jag menar, den här säsongen för han är ju liksom, han hade lika gärna kunnat varit skadad ser det ut som, halva säsongen. Med tanke på vad han har kommit upp i för reception yards, touchdowns och så vidare. Nej, måste vara tråkigt att vara Justin Jefferson just nu. Men som sagt, ordinarie programpunkter, sheriffen. Tjockskallarnas val. Jag kan inleda med tanke på, jag har ju lite koll på mina lag, så hinner du få en liten stund över här till att kika på din match lite snabbare. Nu när du dessutom har hela slutspelsträdet, alla nyheter med dig, så kan du prata upp då Philip Rivers i Indianapolis Colts på ett bra sätt.
Ja.
Tjockskallans val för min del. Denver Broncos som tar sig an Green Bay Packers. Det är nummer ett i AFC just nu som möter nummer två i NFC. Jag menar, det är såna här matcher som på förhand känns som att det lika gärna kan vara en Super Bowl. Men jag har inte riktigt den känslan i just den här matchen. Även fast då Denver Broncos har vunnit 11 matcher och Green Bay Packers har vunnit 9,5. De hade ju en lika match där mot Dallas Cowboys. Så känner jag att det här känns som en match som Green Bay borde kunna dominera i. Även fast försvaret har sett väldigt bra ut för Denver Broncos, så känns det som att Denver Broncos, likt Chicago Bears, haft väldigt mycket medvind i sina matcher. De har legat under med 21 poäng i några matcher och ändå kommit tillbaka i fjärde kvarten och lyckats vinna dem. Exempel var New York Giants-matchen, som det kändes som att Giants bara räckte upp händerna och gav dem Denver Broncos-matchen. Och andra lägen också där de har spelat tight mot exempelvis Las Vegas Raiders. De har spelat usla matcher mot vissa lag rent ut sagt, men ändå då kommit därifrån med vinster. Och visst, vinster är det som betyder mest, men det känns inte som att Bo Nix är bättre än Jordan Love. Det känns inte som Courtland Sutton är bättre än receiverkåren i detta Green Bay Packers. Framförallt nu när man får tillbaka Jaden Reed exempelvis och Christian Watson också. Och så måste man också tillägga det. Green Bay Packers och Jordan Love under Toyotaton som det heter. Nämligen detta som från Toyotas håll är en liten högtid. Är Jordan Love magisk? Jag tror de går in på det i stort sett hela tiden, vilket Toyota måste tycka är fantastiskt. Men under det här Toyotaton sen Jordan Love kom in så är han liksom den bästa quarterbacken i hela NFL. Och den delen av deras marknadsföring börjar liksom alltid i typ november. Och från november och framåt så har Jordan Love dominerat. Och han har fortsatt så. Han körde över Detroit Lions exempelvis. Och nu i helgen senast mot Chicago Bears. Så han hade en interception, men därefter så var det hans match. Alltså vilka passningar, vilket sätt att läsa försvaret bland annat. Och verkligen visa att han har kollat på film på detta Chicago Bears som ställde upp sig på samma sätt som de gjorde mot... nu minns jag inte vilka de mötte helgen innan, förlåt sheriffen, men i alla fall, han hade kollat på film och hade koll på hur Chicago Bears fungerar i deras försvar. Exakt samma sätt så kommer han gå in med i den här matchen mot Denver Broncos. Så jag ser Green Bay som den starkare i den här matchen, men det är alltid jättekul när det är två lag som kommer att vara med i slutspelet som möts redan nu. Och allting kan ju hända. Jag menar, det kan vara så att Denver Broncos tar sig hela vägen till Super Bowl och då får möta Green Bay Packers och vi helt plötsligt får en repris på 1998 års Super Bowl. Kul det hade varit. Kul det hade varit.
Jag säger så här, du nämnde film, Olsson. Ja. Jag kan komma med ett reversed filmtips. Se inte senaste Beck, för den var skitdålig.
Är det så? Och sen, skönt. Ja, Beck är på väg neråt.
Ja, de blandar och ger. Jag tyckte näst senaste hade något, men den här som var senast nu, jag kommer inte ens ihåg vad den hette, men den var... Nej, sämsta Beck-rullen någonsin.
Om du hade fått jämföra Beck med ett nutida, ett lag från den här säsongen i NFL, vilket lag hade det varit?
Det måste ju vara några som blandar och ger. Så vi får ju stryka ganska många lag där, för vissa har ju inte gett någonting. Men Dallas Cowboys kanske?
Ja, det är lite så jag känner. Vad skönt att du ändå säger det. För jag känner någonstans att Beck är hela svenska folkets filmserie. Men det känns som att det bara går ut för. Och det har liksom inte varit den här framgången som det en gång var. När det gick upp på biografer. Folk gick verkligen och såg de här Beck-filmen. Utan nu är det liksom en långdragare på C-more eller TV4 Plus. Liksom, som aldrig tycks ta slut.
Mm. Mm. Nej, de kör nog tills Peter Haber trillar av den berömda.
Jag tror också det. Vad har du då, Tjockstrands valskriffen? Även fast du inte har så mycket att ta med dig från veckan som var. Men du har ju ändå bra koll på
det, lagen. Det är ju jävligt häftigt att två stycken lag i samma konferens, eller inte bara konferens utan division, AFC East, ettan mot tvåan, drabbas samman i ett vintrigt New England. Vi snackar alltså New England Patriots mot Buffalo Bills. Ettan mot tvåan. Patriots har 10 raka segrar. Går som freaking tåget. Och Bills har ju haft lite problem. Var nära nu senast att torska mot Bengals. Men två klantiga interceptions från Joe Burrow där i snön gjorde att Bills ändå kunde vinna. Fast det var tight. Så att nu är det upp till bevis. Är Josh Allen på riktigt och hans lagkamrater där? Eller kommer detta väldigt försvarsstarka New England Patriots fortsätta att trumma på och bara förlänga den här segersviten och göra den till 11 raka? För att divisionen, alltså Patriots, vinner de här, då säkrar ju de divisionen. De kommer inte tappa det.
Nej, nej.
Då är de klara för slutspel. Det är de ju redan. Men jag menar att de safear liksom hemmaplansfördel. Och de kan ju till och med, om de gör det riktigt bra, ha hemmaplansfördel genom hela slutspelet. Just nu är ju de tillsammans med Denver Broncos enda lagen som har 11 vinster på AFC-sidan. Så att det gäller verkligen för Josh Allen och Bills att sprattla till här och visa att de inte vill att
att det ska vara som det ser ut att bli.
Ja, men jag älskar ju alltså det faktum faktiskt att Patriots är tillbaka. Alltså det känns som att vi har ju följt NFL så pass lång tid och sett detta Patriots vara dominanta i stort sett under all tid som vi har följt Patriots med tanke på Tom Brady. Mm. Och man förväntar sig att de alltid ska vara där. Och det var någonstans kul att se dem i botten, men samtidigt så det känns fel att se dem i botten. Alltså man förväntar sig det av exempelvis ja, men New York Jets och så vidare. Men man förväntar sig inte det av ett Patriots, utan högre förväntningar finns alltid på dem. Och att de nu ja, men ligger så pass bra till som de gör och hittat rätt också med Drake May, hittat rätt med defensiven, känns som en typisk New England Patriots-grej egentligen. Och nej, de är spännande. Jätterolig match får man säga. Alltså Buffalo Bills mot Patriots som är väldigt stort, alltså rivalmöte ändå. Så nej, den kommer jag definitivt sitta bänkad och kika på. Och försöka
Enig.
Hoppas att det blir ett roligt utfall så att vi får liksom en snömatch. Vi får takeaways, turnovers på fumbles och så vidare. Det ska liksom kännas att det verkligen svänger. Det får inte vara för defensivt och ja, men styltigt som det lätt kan bli i sådana här matcher också. Men nej, jag tror starkt på den. Om man kikar lite på hockeyn då, sheriffen. Vi har ju lite matcher som spelas i helgen. Många matcher får man väl ändå säga. Men det är ju några matcher som spelas bra tider. Och en av de matcherna är gammalt versus ungt. Och jag älskar att se framtiden mot det dåtida egentligen, får man väl ändå säga. Även fast då fortfarande Sidney Crosby levererar på en extremt hög nivå, framförallt den här säsongen. Men att få se Pittsburgh Penguins ta sig an San Jose Sharks. Ett Sharks som då har Macklin Celebrini, Will Smith, Eklund med flera. Det känns extremt roligt att kunna få se de två lagen drabbas samman på bästa sändningstid för oss svenskar åtminstone. Så den matchen kommer jag verkligen sitta bänkad till. Och jag hade inte blivit förvånad om vi både får se Sidney Crosby göra mål i den här matchen och Macklin Celebrini. Och också se med väldigt mycket rolig hockey. För att som sagt, framtiden ser ljus ut. Framförallt om man kikar på San Jose Sharks. Även fast de har haft en lite tuffare tid nu på senaste och förlorat ganska många matcher och ser ut lite som man förväntar sig från San Jose, så känns det fortfarande som ett San Jose som har en stor möjlighet till att kunna rassla till den här säsongen och ändå kunna ta sig in i slutspelet. Och med det sagt så känns det som att detta Penguin som möter dem, jätteroligt. Så jag kommer sitta och bänka och kolla på den och säger som sagt, överspel i mål hade jag dragit på den här matchen.
Ja, men det tror jag också. Och en grej man kan nämna också om Pittsburgh. Jag jobbar väldigt många nätter nu på raken, så jag har gjort mycket hockey och gjorde Pittsburgh här om natten. De har ju nu suttit ihop, de ändrar om lite i femmorna för Malkin har varit skadad. Så att nu har man slängt in min favoritspelare Tommy Novak i första linan tillsammans med Crosby.
Kul.
Och sen spelar man ju då Pittsburgh har ju faktiskt också ganska många spännande unga. Man har Kindle till exempel, blott 18 år. Han spelar med finländaren med 41 på ryggen som jag inte kommer på nu. Vad fan heter han? Koivula tror jag han heter. Och de var, varenda gång de var på isen nu senast i matchen som de till slut förlorade på straffa mot Anaheim. Men de var riktigt härliga att se. Så att jag tror på dig, Olsson, att det blir mycket mål i den där fighten.
Ja, men det blir roligt. Vad har du på hockeytapeten då, Sheriffen, att bjuda på?
Ja, en match som jag inte tror blir några mål alls i för det ena laget. För att, ja men så här är det, Minnesota Wild är så jävla bra i år. Har liksom stängt ner i stort sett var och varannan match håller man nollan. Och nu är det dags då, också primetime svensk tid under Lucia, man möter Ottawa Senators. Och jag tror så här att det roligaste spelet är det väl inte, men det spelet som jag vill rekommendera för att du ska få bang for the buck, det är ju då att Minnesota Wild vinner och håller nollan. För det är någonting som de gör ja, mycket oftare än något annat lag i ligan. Så varför inte mot Ottawa?
Ja, jag tror mot Ottawa så finns det en stor chans att de kan göra det. Dagen efter däremot, sheriffen, om vi hoppar över lite snabbt bara skrällen, så kan jag, medan du ändå pratar om Minnesota Wild här matchen på lördagen, så kan jag skutta in på matchen som de spelar på söndagen. För vid midnatt så möter de då Boston Bruins. Och jag tror att håller de nollan mot Ottawa, de kommer inte göra mot ett Boston Bruins som dessutom har fått tillbaka Pasternak. Utan det jag ser är att han som är tvåa i ligan i mål, nämligen Morgan Geeky, han är två mål efter Nathan MacKinnon just nu. Han kommer att göra en kast i den här matchen. Det tar jag som lätta stålar. Jag tycker Morgan Geeky i år känns lysande. Och framförallt när Pasta passar fram till honom. Så njut av pastan som serverar Geeken för ännu ett mål. För det kommer att ske. De två tillsammans känns som att det lirar väldigt bra. Jag såg bland annat en match med detta Boston Bruins utan Pasternak. Och då kändes det som att passningarna fram till Morgan Geeky fanns där, men det var inte samma leverans som när exempelvis Pasternak passade fram, utan de var hela tiden antingen ett litet steg bakom honom eller ett litet steg framför honom, så att han fick aldrig till liksom avslutet, utan det var så många chanser som han hade. Och jag satt och hade ju såklart Morgan Geeky på kupongen att han skulle göra mål, men det har spelats 30 matcher, han har gjort mål 22 gånger. Lassa in pengar på att han kommer göra det här också. Det kommer stå i typ 2,30 gånger pengarna.
Du, jag har köpt nytt instrument, så att du ska gissa. Jag ska nu spela. Jag kan köra kanadensiska nationalsången.
Kan du göra det?
Om du kan lista ut vad det här är för instrument.
Håller du på att öva inför OS eller?
Ja, nu får vi nu be om en gissning då.
Ah, shit. Jag tänker ju bara på sån här plastinstrument. Sån här, jag vet inte fan vad de heter. Som man blåser in i liksom. Nej, du får ge mig svaret.
Det är inte långt ifrån. Mm. Det heter kazoo.
Kazoo? Ja, men det var nog lite åt det hållet som jag tänkte att det var.
Jag var tvungen att komma över en viss summa för att få gratis frakt. Det kostade en kazoo 59 spänn, så jag slängde med en guldfärgad. Och sen har jag lärt mig spela på den där.
Jävla magiskt. Jag frågade dig, sheriffen, vilket jag vet inte om du hörde, men håller du på att öva inför OS när du ska liksom stå på kanadensiska nationalsången på isen på den här arenan som kommer sakna tak och köra OS?
Ladies and gentlemen, here to perform the national anthem on kazoo, sheriffen Larsson, right on.
Ja, men det var ju ändå kanske ett knep som Los Angeles Kings körde lite med. Deras kör som de hade de här första matcherna mot Edmonton där de vann också. Så de liksom försökte fortsätta lite med, men det blev liksom inte samma framgång. Men det också, jag känner det lite liksom att om det är några som kan göra det så är det kanadensarna ändå. Att de så här, nej men fan, vi plockar in en kazoo och kör nationalsången. För det är liksom, då äggar vi igång oss själva lite.
Jag var chockad att Roggan ligger bakom min hund, att inte han reagerar. Nej, han är lugn. Kanske har
julklappstips, du, en kazoo.
Ja, du Olsson. Mm. Nu ska du få av mig här bara en liten, ja, vad säger man? En skräll, ja, ska vi väl ta. Det har vi inte tagit än.
Nej, det har vi inte gjort.
Och så här är det, ett lag som jag tror så jävla mycket på efter vad de gjorde i fjol och hur otur de hade när det gällde som mest i, det var väl i semifinalen som jag kallar det, du kallar det för konferensfinalen, Detroit Lions. Nu ställs ju de verkligen mot svårast möjliga, de möter Rams borta. Och det är fan lite do or die med tanke på hur bra de andra lagen där i Detroits division har gått, alltså med Packers och Chicago. Ska Detroit till slutspel, då är det här en match de måste vinna. Så att jag tror att de kommer komma in med sjuk hunger och hitta någon typ av inre drivkraft som kommer saknas i Rams, som har haft det lite lättare under hela den här säsongen och gjort det jättebra såklart. Men jag tror att när det verkligen gäller så tror jag att Detroit har potential att vinna en sån här match. Att de står i 3-10 gånger fläsket i skrivande stund, det hugger jag på likt en panter.
Alltså det är väl situationen lite med Amon-Ra St. Brown, om han kommer spela den här matchen. Och sen är det ju ett väldigt tufft försvar att möta Los Angeles Rams. Men jag gillar att du vågar plocka ändå Detroit Lions och tror lite på dem också. Jag måste ändå säga, för skrällen för min del, så ser jag, med tanke på hur bra de spelar i snöförhållandet som var i helgen mot Buffalo Bills, så känner jag också med hur Baltimore Ravens spelar sin match mot Pittsburgh Steelers, så att Cincinnati Bengals borde ses som favoriter i den här matchen. Men det som man får ha med sig lite är att T. Higgins förmodligen inte kommer spela den här matchen. Kommer bli mycket bollar till Mike Gesicki exempelvis, och jag tror vi kommer få se ett litet annat springspel kanske också från det här Cincinnati Bengals än vad vi fick se från dem i matchen mot Buffalo Bills. Men det är också lite att det verkar som i intervjuer nu på senaste att Burrow är liksom så här, är det inte kul så varför ska jag spela liksom? Så vi får se om man kommer in med den mentaliteten, då kommer man absolut inte vinna den här matchen. Så det är lite sån här frågan om hans form inför på söndagen. Så lassa inte på Bengals innan söndag, utan se lite vad surret runt om NFL-communityt är. Och sen kan du då välja att gå hårt på Bengals ifall då det känns som att Joe Burrow kommer komma till spel och vara 100% mentalt, det vill säga. Men jag tror att det här Bengals-laget kan fixa ett lag som Baltimore Ravens. Framförallt med tanke på Baltimore Ravens som sagt. Ja, men det känns, saker klickar inte på rätt sätt liksom. De hittar inte fram till sina wide receivers. Det känns som att de har liksom inte den här stjärn wide receivern heller som de alltid kan förlita på, utan Bateman exempelvis var den som de försöker hitta mest i matchen mot Pittsburgh Steelers, så han är liksom inte en nummer ett wide receiver, och inte Say Flowers heller känner jag liksom är en som du kan lita på spel ut efter spel in liksom. Så nej, jag säger att Bengals har en stor chans att skrälla den här matchen.
Mm.
Och lätta stålar från dig, sheriffen, då innan vi avslutar med en fin trippel.
Ja, det finns ju hur många som helst, ja, men ska man ta en, det är ju så här att det går ju inte att säga emot Seattle Seahawks mot Indianapolis Colts om de dessutom spelar med Philip Rivers. Så enkelt är det. Alltså, Seattle Seahawks är det laget som har imponerat mest på mig med tanke på vad jag trodde om dem innan säsongen. Och de slutar ju aldrig, utan de förnedrar ju varenda motståndare, och det funkar så jävla bra. Nu hemmaplan, 12th man där i Seattle. Och ett Colt som har tappat formen helt, och nu med en 140 kilo Philip Rivers. Nej, det kan bara bli Seattle-vinst här.
Alltså, tänk om Indianapolis Colts vinner med Philip Rivers. Han måste ju bli, av en match spelad, comeback player of the year.
Ja, ja, ja.
Och framförallt oddsmässigt, vad de står i just nu. Liksom nästan 8 gånger fläsket. Det är galet med tanke på att de fortfarande har Jonathan Taylor. De har fortfarande Pittman, Downs och Warren, deras tight end exempelvis. Det är ju ingen dålig trupp. Nej.
Men QB:n gör ju mycket. Ja, det ser man ju på många lag som där QB:n har gått sönder och säsongen. Man säger, ja, man vet innan bara, ja, de har bra trupp, men det går inte att vinna med den här QB:n. Och jag har ju väldigt svårt att se hur som jag var inne på tidigare när vi snackade om så här, man ser veteranhockey, och jag tog Thomas Brolin som ett exempel, och Philip Rivers känns ju mer som Thomas Brolin än som Stefan Holm,
och gillar att vara ute
i elljusspåret och jogga, så att jag är tämligen säker att Seahawks vinner det där väldigt, väldigt enkelt, tyvärr. Olsson då?
Ja, men jag sa ju som sagt Morgan Geeky, och jag tar med honom även på min trippel, att han kommer att näta för Boston Bruins vid midnatt mot Minnesota Wild. Och sen utöver det så säger jag att mitt Green Bay Packers vinner mot Denver Broncos på bortaplan, och att Buffalo Bills vinner mot New England Patriots. Jag tror att Buffalo Bills har fått igång maskineriet lite nu efter matchen mot Bengals. Det känns som att de behövde den här matchen för att känna att de har fortfarande hugg på slutspel, de har hugg på divisionen, och att då veckan efter få möta just divisionsrivalen måste vara fördelaktigt mentalt, åtminstone för deras del. För det är liksom så här, låt oss följa upp det vi gjorde i matchen mot Bengals, men göra det ännu bättre defensivt och säkerställa att detta Patriots inte vinner divisionen från oss. För initialt, det är Bills division att förlora. Så enkelt är det. Det är inte Patriots division att vinna.
Nej, det är sant. Du ska få en snabb trippel av mig där två av beståndsdelarna är Dallas Cowboys, eller som jag gillar att kalla dem, Dallas Cowgirls. Mm. Det är ju så att oftast när man tittar på kickerspel så ligger linan på över 7,5 gjorda poäng för kicken. Och med tanke på att Dallas har världens bästa kicker så tror jag att han kommer göra mer än 7,5. För jag tänker så här, Minnesota ganska okej försvarsmässigt. Det kommer inte gå så lätt att göra touchdowns, men han har ju en jävla slägga. Så att han sparkar in åtminstone 2, det är ju 6. Sen gör de förmodligen åtminstone 2 touchdown, för så pass potent offensiv har de. Han sparkar in 2 PATs. Och saken är biff, han är över 7,5. Och sen är det då att Dallas vinner den där matchen, för det tror jag man gör mot Minnesota Vikings. Eftersom att Dallas fortfarande har hugg och Minnesota har 3 lag framför sig i divisionen. 3 riktigt bra lag, det vet de om. Motivationen är inte på topp i den här fighten. Och sen tredje beståndsdelen är ju då så här, Olsson. Att, jag vet inte hur man ska förklara det, men om man säger så här, det finns väldigt många lag här som man skulle kunna tjonga in, alltså bara för att fylla ut kupongen och göra det till trippel. Och jag vill nästan säga så här, du som lyssnar på andra sidan, ta dem, alltså ja, vi säger San Francisco 49ers då. Ta ett sånt lag, ett bra lag som möter ett skitlag. 49ers till exempel mot Titans. Och spela, för att det är så här, när de spelar på hemmaplan, det är inte så att de bara, okej, okay, det viktigaste nu är att vi går ut och vinner. Utan de vill bjuda på lite show också. Så att spela, maxa liksom minus handikappet. Det brukar ju gå till, vad går det till? 21 typ, no, 21,5.
Jag tror det.
Yeah, alltså maxa minus handikappet på något av de här lagen. Alltså skitlag mot, bra lag mot skitlag. Philadelphia Eagles mot Raiders. Mm. Eller 49ers mot Titans. Eller Seahawks mot Colts. Fria tyglar. Men gå hårt. Maxa. Ta att de liksom vinner med så jävla stor marginal som bara är möjligt. Så du får ett pangodds. För Dallas-matchen är klar.
Ja, men det är den. Absolut. Den är klar. Du vågar inte lägga på någon av de här stora matcherna, Denver Broncos, Packers, Bills, Patriots.
Nej,
och så vidare.
Där.
Ja, du fegar. Och såklart Rams
mot Lions.
Jag spelar
på min kazoo istället och håller på Dallas. Cowgirls.
Ja, Cowboys har ju en chans att komma in i slutspelet, sjukt nog. Alltså det kändes inte som det när säsongen började, man liksom hade hela den här, såklart, Micah Parsons-traden i huvudet, så kändes det som att men Dallas Cowboys har ju gett upp. Det finns liksom ingen möjlighet för dem, men de har ju större möjlighet än många andra lag, framförallt med tanke på formen från divisionsrivalen då, Philadelphia Eagles. De är 2 matcher efter och Eagles spelar jättedåligt just nu. Dock så möter ju Eagles Las Vegas Raiders, så det känns ju som en väldigt fördelaktig match för Eagles att studsa tillbaka.
Ja, den där är lugn. Jag ska bara slänga in, det är intressant att du inte har lärt dig att han har ett S på slutet ännu, din nya kompis.
Min nya kompis? Vem tänker du?
Parsons.
Ah, Micah Parsons, såklart. Nej, jag tänker inte på det. Jag tänker att han är så stor så att de alltid benämner honom som 2. Det är därför de alltid pratar om S-et. Men att han egentligen heter Micah Parsons.
Olsson.
Ja, jag vet.
Ja, du är kille sådär.
Ja, för fan. Jag måste nästan köpa jerseyn så jag bara kan se på den varje dag så att jag kommer på det. Just nu sitter jag bara där nere och kollar på Baker Mayfields jerseyn som jag har signad dessutom. Fin nog.
Den är tung.
Den är tung, absolut.
Själv har jag en signad Södertälje-tröja med William Eriksson här i tvättstugan.
Ja, det är fint.
Den luktar svett så jag håller tvättar den nu, men...
Enda nackdelen får jag väl säga med just Buccaneers och Baker Mayfield är att sen jag fick den jerseyn så har han ju spelat allt annat än på MVP-nivå.
Ja, då har du en bra korrelation.
Mm. Och som sagt, tatuerar jag någon spelare som fortfarande befinner sig i laget. Jag har ju Davante Adams på armen också. Han är ju nu i Los Angeles Rams. Milwaukee Bucks kommer göra sig av med Giannis. Och Aaron Rodgers vet vi alla vart han är. Nej, jag måste skärpa mig. Tatueringar och jerseys. Jag får hålla mig till gammalt.
Jag måste skita med hund.
Mm, det gör du rätt i, Larsson. Jag ska... suga i med min sista del av Monstern och sen se vad man kan betta på för nattens NHL.
Nice. Ja, ni som lyssnar, vi hörs nästa uka.
Och ja, det har jag inte sagt det. Jag pratar i en ny mix. Jag hoppas att ljudet låter halvt okej. Okay. Jag håller fortfarande på att isolera studierna. Det är inte helt klart än. Elektriker kommer på onsdag. Men nästa vecka, om vi spelar in som idag en torsdag, då kommer det vara riktigt jävla pang-ljud.
Fan, vad fint.
Så det blir nice. Men Olsson, nu säger vi tack och bock. Jag mejlar det här till dig. Och sen trixar du ute på det internet.
Jajamän. Och ja, som du sa, vi hörs nästa vecka. Skål.
Right on.